Hej! Vi på Svenska Dagbladet har låst upp avsnitt 1 och 2 av serien Om det inte vore för Cotton Eye Joe, så att du kan höra den gratis på alla poddplattformar. För att lyssna på resten av serien, gå till svd.se/blenda.
Sweden, home of the Nobel Prize, director Ingmar Bergman and the late pop supergroup ABBA has a strange new feather in its cultural cap.
De blandade techno och country och vips hade de fått en monsterhit.
Rednex's rendition of the ancient do-si-do anthem Cotton Eye Joe has been a smash in England for months now.
Cotton Eye Joe blev en hit oerhört fort.
Anar Ranis Edenberg och bandet som han skapat släpper sin debutsingel sommaren 1994. Så slår den omedelbart.
Först var de etta i Sverige, sen Norge, Finland, Danmark.
Cotton Eye Joe ligger snart etta på singellistan i 11 länder.
Holland, Belgien, Österrike och Tyskland.
And now it's a Billboard Top 40 hit in this country too, for better or worse.
Det här är Rednex och Cotton Eye Joe.
Man fattar ingenting, som wow, det här är helt sjukt.
Det var ju en tid som var totalt omvälvande.
Hårdrockstrummisen Kenta Olander är en av dem som Ranis har anställt för att uppträda som bandet Rednex.
Från att då ha varit en hårt aspirerande och kämpande trummis som, du vet, man repade 4-5-6 dagar i veckan för en spelning på Trebackar eller Kaos, till då att på fruktansvärt kort tid kastas in i en situation där man då var, om man säger, popstjärna. Från 0 till 200 på 30 dagar liksom. Det var annorlunda men fruktansvärt kul.
I slutet av den sommaren blir rapporteringen om Rednex en följetong i svenska medier.
Vi har ju någon slags maktposition helt plötsligt över media. De måste komma till oss. Vilka är det som är etta här nu? Vad är det för jävla låt? Så vi försökte ju bara mjölka den grejen och vara så hemliga som vi någonsin kunde.
Det var ju ett otroligt hemlighetsmakeri.
Annika Ljungberg.
Vi fick ju absolut inte prata med pressen.
Till en början ges journalisterna ingen mer information än den där bandbiografin som Ranis har skrivit.
100% bullshit. Det var ju helt påhittat att de kom från USA. Jag hade hittat dem i en inavlad håla någonstans i Idaho. Det var ju bara nonsens. Men skivbolaget stod ju bara, det här är storyn. Alla står bakom det, hela vårt team står liksom bakom den här storyn och ger media ingenting mer.
Det mystiska Rednex är bandet som alla snackar om. Och självklart vill folk nu se dem på scen. En första Sverigespelning bokas in i september på en arena i Borlänge. Men hur sjutton ska bandet ens kunna uppträda live? Förutom Annika är det ingen av dem som ens är med på hitsingen. Och killarna kan ju inte spela fiol på riktigt.
Ranis ville att vi skulle ha någon sorts dans och vara koreograferade, men det funkar inte.
Så vad ska bandet egentligen göra på scen?
Vi går upp på scen och kör bara. Vi röjer loss. Det var inte så att vi kunde spela fel direkt.
När Annika och hårdrockskillarna kommer in på scen i Borlänge är det fullsatt. Och publiken skriker.
Jättekul att vara här. Jag hoppas att ni har det lika trevligt som vi har. Ja!
Bandmedlemmarna springer runt, dansar, mimar och låtsas spela fiol och banjo i en halvtimme. Och de gör det så röjigt och energiskt de bara kan. Det känns som att de har gjort succé. Tills de kommer ner till hotellfrukosten nästa morgon och läser kvällstidningarna. I Aftonbladet delar Per Bjurman ut ett minus, alltså tidningens lägsta betyg. Jonas Nilsson läser.
Riktigt ruskigt uselt, Rednex. Nog för att jag bevittnat mycket eländig dynga under 15 år som aktiv konsertbesökare. Ändå kan jag bara gapa häpet åt en brutal angrepp på den goda smaken som kallas Rednex. Så in i bomben. Genomuset trodde jag inte att någon kunde bli.
För Annika, som tänkt att Rednex kan bli hennes biljett till en karriär som artist, är sågningen smärtsam läsning.
Klart det gjorde ont. Jätteont.
Och ändå slutar det inte där. För den andra kvällstidningen, Expressen, har samma morgon ett avslöjande. Att killarna i Rednex inte bara kör helt playback på scen. De medverkar inte ens på sin egen skiva.
Det var så mitt uppslag, det var stor bluffshow och liksom bandet som inte spelar själva, de är inte med på plattan. Och då sjönk man lite där och tänkte, fan också nu. Det var det liksom, det var det färdigt.
Kenta Olander känner hur luften går ur honom.
Det här är tvärkört nu.
Jag heter Adam Svanell och det här är Om det inte vore för Cotton Eye Joe. En serie i 5 delar från Svenska Dagbladets podd Glända. Del 2. Det visar sig snart att sågningarna efter turnépremiären inte är någon engångsföreteelse. Det blir mer regel än undantag att Rednex konserter får lägsta betyg. En recension i Expressen har rubriken Rednex är skit. Sen replikerar en av tidningens nöjesjournalister i en krönika att bandet snarare är piss. Varje gång det skrivs något sånt undrar Kenta Olander om publiken kommer att sluta dyka upp.
Men sen spelningen efter var ju lika mycket folk ändå. Vad fan, har de inte läst tidningarna liksom?
Det verkar som om Rednex sitter på något som inga negativa skriverier i världen biter på.
Det är en jävligt rolig låt.
När Rednex till slut ställer upp på sin första intervju så blir det med Svenska Dagbladet. Men Rani säger till bandet att de måste svara på alla frågor på amerikansk engelska. Helst ska det inte ens gå och höra vad de säger.
Vi fick instruktioner att vi inte skulle säga någonting alls, vi skulle bara mumla. Så vi mumlade i början och ingen fattade var vi kom ifrån. Sen var det någon här i Tyresö som... Man fick ju tipspengar av Expressen. Så han sålde våra passfoton. Han tog reda på vilka vi var.
Expressen kartlägger Sveriges hemligaste popstjärnor. Är rubriken på artikeln. Där Jonas, Kenta, Annika och de andra presenteras med svartvita passfoton. Lite som tidningen brukar göra när de hänger ut kriminella.
Och vi blev ju avslöjade då att vi var från Tyresö hela enkelt.
Ja, när medierna kartlägger Rednex är det Annika och hårdrockskillarna från Tyresö de menar. Men även om medlemmarna uppträder utåt som bandet Rednex så är det ju inte deras projekt. De verkliga musikskaparna är Ranis och hans studiokompisar i Liljeholmen. De bildar nu ett bolag, Rednex AB, som ska sköta projektet. Och det här är något som kommer att bli viktigt i den fortsatta historien. För Annika och de andra är egentligen bara bolagets anställda. Det är Rednex AB som bestämmer över Rednex. Det är de som äger rättigheterna till bandnamnet och låten. Och inte minst är det de som får nästan alla pengar som Cotton Eye Joe drar in.
Är löneskillnaderna något att hetsa upp sig över och hur viktig är egentligen lönen? Det här är Studio X och jag heter Camilla Kvartoft. Lotta Wallerby, du är 23 och jobbar som sjuksköterska. Du tjänar 12 600 kronor i månaden. Det går väl att försörja sig på?
Ja, det går att försörja sig på. Fast man får tänka på vad man köper.
Pat Reines, du är 24 år. Du är mannen bakom succégruppen Rednex. Mm. Du har blivit miljonär på några månader. Hur mycket har du tjänat?
Ja, fram till idag har vi tjänat över 5 miljoner.
Från det där med att liksom äta snabbnudlar och stekta morötter. Helt plötsligt inser jag ju att jag har blivit miljonär. Det var ju helt fantastiskt.
Här behövs kanske en förklaring. Rednex hit bygger ju på en annan, redan existerande låt. Hur kan den då göra Ranis rik? Jo, eftersom originallåten Cotton Eye Joe är flera hundra år gammal och man inte ens vet vem som skrivit den, är den fri för vem som helst att använda. Och Ranis har ju lagt till egna verser och vidareutvecklat den. Så hans Cotton Eye Joe räknas som en egen låt.
Vad gör du med pengarna?
Jag tror att de kommer liksom bara ligga där och så lever jag på räntan. För att frihet, det är det viktigaste för mig. Friheten att inte behöva gå tillbaka till ett sådant äckligt städjobb. Liksom. Då skulle jag kollapsa psykiskt om jag var tvungen att liksom gå tillbaka till det igen. Alltså, jag pallar inte.
Men lite pressad är Ranis faktiskt. Han fattar ju att låten snart kommer att börja dala på listorna. Och att om Rednex inte ska glömmas bort måste de följa upp den med en ny hit. Så han stänger in sig i studion i Liljeholmen och försöker skriva en andra singel i samma stil. Men det är ingen lätt uppgift. Cotton Eye Joe är ju en folkmusikklassiker som har levt i hundratals år. Hur ska han lyckas göra en egen låt som kan leva upp till det?
Det var jättesvårt alltså. För att folkmusik låter på ett visst sätt. Det har en viss trall över sig som ingen av oss i studion hade i märgen alls. Så jag började dissekera Cotton Eye Joe-melodin mera liksom i detalj och en annan låt som heter någonting med Uncle. Kan den till och med heta Uncle Joe? Can your horse carry double Uncle Joe, Uncle Joe? Så då tog jag små fragment av Cotton Eye Joe-melodin och den här ankerlåten och blandade upp dem på något jävla sätt. Och då blev det Old Papa and Oak.
Det är inte bara melodin på Old Papa and Oak som är inspirerad av Cotton Eye Joe. Det är samma countrymusiker som sjunger och spelar fiol, samma syntbanjo-ljud och samma fotbollskörer i bakgrunden.
Och det blev ju en dunderhit. Sålde liksom dubbelplatorna i Tyskland, låg 2 år i 5 veckor, var 1 i Sverige och så vidare. Sen liksom i efterhand, rätt så snart i efterhand, så ångrade jag ju mig rätt så djupt att jag valde samma fonetik som i Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe, Poppin' and Oak. Då är det klart, då låter det som en ren kopielåt.
När vi nu hade fått fäste i världen med Cotton Eye Joe så var det otroligt smart av Ranisson att vi gör en likadan så att vi stadfäster det här nya soundet och konceptet. Where did you come from? Where did you go? We're gonna see
so poppin' and smoke. Folk sjunger ju till och med när de ska sjunga Cotton Eye Joe, och ibland så kan de ju sjunga Cotton Eye Joe, Cotton Eye Joe, och så sjunger de egentligen mot Papi Nook och sådär, och det stör ju mig, för det är klart jag har ju liksom en stolthet och heder i mitt låtskrivande.
Sommaren 1994, när Rednex inledde sitt segertåg, kommer nog många svenskar minnas som euforisk. Det är värmebölja och Sverige tar brons i fotbolls-VM för herrar. Men faktum är att nästan hela Europa tycks befinna sig i ett lyckorus vid samma tid.
East Germany announced today it is opening its borders, allowing its citizens to go anywhere they wish.
Några år tidigare har järnridån fallit och Sovjetunionen upplösts. Och flera länder är äntligen på väg mot en bättre konjunktur efter att det låtit så här i många år.
Det här är en svår nedgång och det kommer att ta sin tid.
Folk vill glömma kriser, kalla krig och kommunism. Och istället bara festa. Det är nu som genren Eurodance når sin absoluta peak. Det är som om hela världen klär sig i glittriga hotpants, magtröjor och buffaloskor. Och dansar till svenska, nederländska, italienska och belgiska danshits. Ändå finns det ett land som älskar Eurodance mer än något annat. Och där även de mest udda låtarna blir hits. Och det är också i just det landet som Rednecks blir som allra störst.
Tyskland, det vart ju som ett andra hem under 94-95. Det var turnéer med Knight Rider, så vi hade egna kockar och det var 3-4 lastbilar som åkte in a row. Och till en början så hade vi ju otroligt roligt. All the pop
in a nog, Rednecks! Snart turnerar bandet 280 dagar om året och över hela världen. De uppträder i Asien, Australien och Afrika. De gör 4 spelningar på en och samma kväll i Holland. Och de utklassar artister som Sting och Celine Dion i det brittiska listprogrammet Top of the Pops. That means the number one for the second week is Cotton Eye Joe. Rednecks are Top of the Pops! Annika får numera sjunga på riktigt på konserterna. Och hon går in för att göra det så bra det bara går. Under en turné i Österrike drabbas hon av dubbelsidig lunginflammation. Men insisterar på att genomföra alla spelningar ändå.
Jag var stenhård. Vi kör Österrike-turnén ut. Och det var ju liksom 2-3 veckor. Och då hade jag läkare med mig på scen och han hade droppställ backstage. Så att mellan låtarna så gick jag ut och så fick jag dropp. Och la mig på den här britsen då när läkaren kollade tempen och allt det där. Det sista jag ville var att folk jag jobbade med skulle bli besviken på mig.
Hårdrockskillarna från Tyresö däremot har ett lite annorlunda fokus. De ser turnélivet som en enda stor ursäkt för att supa.
Det var nonstop party, faktiskt 24-7. Det här kommer inte att hålla för evigt, nu är det lika bra att ha lajbans medan vi kan. Och det hade vi.
Det här kanske funkar i en månad till, sen är vi bortglömda. Därför kände vi så här, vi går ut med en bang istället. Och då blev det att vi började ha sönder saker och bete oss jävligt reggigt.
Kenta och Jonas börjar uppträda nakna med bara strumpor på könet. De har med sig en potta på scen och tömmer innehållet på publiken. Och när de inte står på scen slår de sönder hotellrum eller startar en spontan brottningsmatch i direktsänd TV.
Vi jobbade ju, en av oss jobbade i en klockaffär, jag jobbade på skola, en jobbade som snickare. Vi var väldigt rekorderliga och städade i våra yrken. Då var det jävligt kul att komma iväg och bara bete sig som ett svin och få pröjs för det. Och ju visst jag skriver gör ju att det säljer, och säljer det så vill folk boka oss ännu mer.
De sprutade öl och strippade till dess att polisen stormade stället och grep dem.
Miljonsäljande techno-countrygruppen Rednecks valde att hylla våra framgångsrika grannar genom att skämma ut sig under en spelning i Trondheim.
Norsk polis ingrep sedan gruppen dött amok på ett drogfritt rave-party i Trondheim.
Rednecks reagerade med svenskt förfinat temperament. Stiliga grabbar, slutresultat 3000 kronor i böter plus en dos negativ PR i Norge för vårt arma land.
De är visserligen bara några utklädda Tyresa-killar som spelar luftfiol. Men de blir behandlade som rockstjärnor. Och rockstjärnor kan bete sig hur som helst.
Vad man än gjorde så man behövde aldrig stå till svars för någonting. Man behövde bara säga, det är tvn åker trilla ner. Okej, då vet vi. Så att man blev lite amplifierad av det själv kanske. Du vet, man flyttar fram gränserna. Man var liksom onåbar.
Och medan bandet turnerar har Ranis och de andra i studion fullt upp med att göra Rednecks debutalbum Sex and Violins. Det blir en skiva full av udda korsningar mellan country och dansmusik. Men albumet kommer faktiskt också att innehålla en ballad. Och den spelas inte in i Ranis studio i Liljeholmen, utan i den berömda Cheiron-studion med stjärnproducenten Dennis Popp.
Det var faktiskt första samarbetet mellan Dagge, Dennis Popp och Martin, Max Martin Sandberg.
Ja, Dennis Popp tar med sig en okänd ung kille in i studion. Han kallar sig Max Martin och ska så småningom komma att bli en av världens mest framgångsrika låtskrivare. Och låten som han och Dennis Popp gör åt Rednecks, den heter Wish You Were Here.
När vi klev in på Cheiron och jag hörde vad de hade gjort, då var jag kär i låten.
Låten blir Rednecks tredje singel och toppar listan i flera länder, trots att den inte låter ett dugg som deras två tidigare hitlåtar. Annika gläds åt att bli sedd som sångerskan i en stämningsfull ballad och inte bara tjejen i ett cowboyband som mimar och låtsas hälla kiss på publiken.
Vi fick verkligen visa världen att vi också hade en annan sida och då vart vi lite kanske insläppta i finrummet på något sätt i alla fall.
Hjärtligt välkomna till 1995 års Swedish Dance Music Awards.
Samma vår hålls Swedish Dance Music Awards på Berns i Stockholm. Galan är ett enda stort ryggdunkskalas för det nya svenska dansanta musikundret. För Rednecks är ju inte den enda Eurodance-akt som gjort internationell succé.
Det blir naturligtvis en stjärnspäckad gala ikväll. Rednecks och Basic Element, E-Type och Wigfield bland många andra.
Ranis har aldrig sett Rednecks som ett band som någonsin skulle kunna tilldelas priser. Men Cotton Eye Joe är nominerad till årets bästa dansvideo. Priset delas ut av journalisten Linda Skogge.
Jag vill inte krama Dr. Alban och jag vill inte krama Herbie och jag vill inte krama E-Type. Så därför vinner Rednecks.
Bandet går upp på scen och vi har inte liksom pratat om någonting. Vad ska hända när de går upp på scen? Men Billy Ray, Jonas Nilsson, han går upp till micken och så huttar han med näven och så skriker han:
Kuken i morvan!
Ranis skruvar lite på sig när han möter musikbranschens blickar.
Blev det verkligen okej det här liksom? Man börjar känna att man kanske blir en aningens röd i ansiktet. Men nu när jag har tänkt på det liksom efteråt så är det helt jävla briljant. Det kan inte bli mera Rednecks. Det är så satans jävla respektlöst och obrytt. Det är precis så, det är helt perfekt alltså.
Och jag undrar om det inte är just här, på den här galan, våren 1995, som Rednecks som kollektiv är som lyckligast. Det som började som en ren plojgrej i en studio i Liljeholmen har växt till en internationell megasuccé. Ranis och de andra producenterna har blivit rika. Annika och hårdrockskillarna njuter av sin nya tillvaro som popstjärnor. Och alla är fortfarande vänner.
När du tänker tillbaka nu på den där första tiden och det är Ranisk, fanns det några tecken då på liksom hur det skulle bli sen?
Nej, faktiskt inte. Och det där döljande är ganska bra. För han tyckte jag visade upp sig som en ganska loj person. Och att det sen då vart en helt annan sida jag fick se längre fram. Det var väl det som gjorde också en väldigt stor chock. För jag såg it coming liksom heller.
Nej, när de första sprickorna så småningom växer fram inom Rednex är det inte mellan Annika och Ranis. Tvärtom. De är nästan de enda som inte tjafsar med varandra. Något som händer är att Kenta Olander känner sig mer och mer kluven till att ta emot publikens jubel när han står och spelar luftfiol.
Vad är det de jublar åt egentligen? Alltså? För jag visste det inte åt mig. För fem jävla ören, de har inte en aning om vad Kenta kan eller gör eller någonting. Jag fick aldrig liksom spela något trumme eller gitarr eller någonting, utan vi skulle bara vara de här hysteriska människorna utåt. Att vi verkligen var musiker, det var ju liksom sekundärt. Och det retade mig. Var verkligen det här man började spela för? Var det därför man liksom släppade sig ner till replokaler i tid och otid?
Han och de andra i bandet ber att få mer att säga till om. Få spela på riktiga instrument på scen. Kanske till och med få vara med och skriva någon låt någon gång.
Och det gillade inte Ranis. Det tyckte han var helt fel.
Ja, där uppstår en spricka mellan Ranis och killarna i bandet. Och samtidigt uppstår en annan spricka mellan killarna i bandet och Annika.
Hon drack ju inte alkohol. Och vi drack ju väldigt mycket alkohol. Ibland så kunde hon bli arg på oss. Hon tyckte liksom, hon kunde smälla i dörren och grejer. Det var jävligt jobbigt för henne, det var det.
För att jag var ju ändå den som hade spelat in musiken. Det var också jag som fick göra reklam när vi var ute. Och så grabbarna kom in då som i bandet så att säga, men jag var ju rösten och så att säga, så att jag ibland kände mig sig lite så där utanför, och någon gång så sas väl det också att typ vem tror du att du är ungefär, så att det var ju några sådana tillfällen under åren som jag kanske blev lite besviken, för jag gjorde verkligen allt och lite till jag kunde för att alla skulle vara glada och nöjda.
Vad är det då för saker som Annika blir besviken på? Jag får höra en del märkliga historier om hur killarna beter sig på turnéerna. Så här säger Kenta Olander.
Jag tror att Annika tröttnade rätt så mycket på oss faktiskt. Hon ändrade attityd, inriktning, intervjuer och allting sånt där. Hon ville framstå som mer, kanske inte seriös, men alltså promota sig själv då. Ja, det varit en liten sprickbildning där faktiskt.
Kan du tycka idag när du säger att ni var taskiga mot henne?
Nej, det kan jag inte tycka. Nej, inte taskiga. Man fattar inte hur hon tänkte för fem jävla ören. Det är liksom...
Du kallar henne för kossa någon gång och ni har ett armborst där ni ska gå till hennes rum och prata om att skjuta henne och sådana grejer.
Ja. Men det låter jävligt brutalt att säga att man ska skjuta någon, men liksom det... Jag drar hela storyn. I Ungern var det en liten matinéföreställning, det var mycket folk där. Och jag och Jonas hade ju ett trick där vi körde Cotton Eye Joe som extra nummer, att vi uppträdde iklädda endast en strumpa på ett valt ställe. Då. Jättekul. Vilket det var. Men sen när vi stod där då, i stort sett helt nakna, så märkte vi att det började komma upp en massa småbarn på scen. Alltså det är 8, 9, 10-åringar. Och det känns inte så jävla fräscht. Och då såg vi att Annika lyfte upp dem på scen och grejer. Och jag har ifrågasatt henne, varför tog du upp en massa ungar på scen? Du ser att liksom, vi har inga kläder på oss, kom igen, det är inte bra. Men hon var förbannad och tyckte att vi skulle få skärpa till det. Så hon åkte hem till hotellet själv med egen bil då. Och vi då testosteronstinna ungdomar. Istället då för att släppa det, så satt man och diskuterade och man tyckte en jävla massa. Och givetvis ingen av oss var nykter liksom så. Och jag vet inte vem som kom med den idén. Det kan ha varit jag kommer faktiskt inte ihåg. För jag hade köpt ett armborst i Johannesburg i Sydafrika. Så kom det upp på tapeten. Vi sätter en pir i Annika. Alltså nu får det vara nog. Och det låter hemskt när jag berättar det så här faktiskt. Men det är sant. Öppna upp det och skruva ihop och spänn där på en timme för att få ihop den där. Och fan, det låter ett hemskt när jag berättar, men hur som haver. Så ringde jag Eje och väckte honom, var en turnéledare, och sa, vart bor Annika någonstans? Vilken rum har hon? Ja, hur så, sa han. Nej, vi ska skjuta henne med min armborst. Ja, då sa jag, ja men vet du vad, Kent, det gör det imorgon istället, så gå och lägg dig nu. Ja, bara så du vet, så vi kommer göra det imorgon, så vet vi på. Men vi gjorde ju givetvis inte det. Det där var bara idioter som satt och hittade på dumheter, men det är... Saker och ting spårar du ibland. Om man får säga det så. För 10 år sedan satt man och garvade åt det här, men nu tycker jag mer känns fan. Går igenom mycket grejer man har gjort, faktiskt. Mycket var bra, det hände mycket dåligt också. Bland annat det här som jag är så jävla stolt över faktiskt, kan jag säga. Förlåt Annika.
You're still watching Dance and I'm here now with the Rednecks. Now, guys, what's all gonna happen with the Rednecks now? What's all lined up?
We're doing a big tour, a light tour in Europe. And then we are...
Gonna write a book?
Yeah.
Oh, what about new material coming out soon? No, yes.
Ett band som fått flera hitsinglar och säljer miljoner skivor brukar vilja upprepa framgången och ganska snart släppa mer material. Men Rednecks är ju inget vanligt band och det finns inga planer på att göra någon uppföljare till debutskivan.
Det var väl så att alla ville väl göra det de egentligen ville göra efter Rednecks. Jag ville ju börja spela trummor igen och bli rockstjärna på riktigt liksom. Så att det rann väl ut i sanden. Det var, man funderar på det igen, fan borde man inte spela in något mer. Men du vet, åren går snabbt alltså, så till slut så hade det gått ett par år där utan att någonting hade hänt faktiskt.
Men det var även Ranis som var helt ointresserad, om jag förstår rätt.
Ja, han hade ingen intresse av det alls för 5 jävla år.
När Ranis fick nog av country techno redan när de spelade in albumet.
Man fick kämpa. Ännu en till fiol. Ännu en till band, ja. Åh, gud vad tröttsamt. Så att när det albumet var klart, man var ju urless. Det går ju rätt snabbt att bli less på den här ljudbilden, eftersom den är rätt så upprepande då, från låt till låt.
Det sista han är sugen på nu är att göra ännu fler låtar med fiol och banjo. Och hans producentkollegor har ingen lust om heller. Janne Eriksson.
Målet med mitt liv har alltid varit att slippa ha lönearbete. Va? Jag tyckte nog att nu är jag klar. Nu får jag det jag har uppnått. Så nu vill jag bara gå vidare.
Janne Ranis och den tredje producenten Örjan går till ekonomiska rådgivare för att fråga hur de bäst ska förvalta alla sina nya pengar.
Så att vi fick rådet då att flytta till Bryssel då. Grund av att det skulle kanske bli 80% i skatt och sånt där och allt. Pengarna skulle försvinna. Och vi hade ingen koll, så att vi gjorde det.
Gänget från studion i Liljeholmen flyttar till Bryssel. Där är det tänkt att de ska satsa på andra musikaliska projekt än Rednecks. Bland annat får Ranis en fråga från skivbolagsmannen Martin Dodd, som är på gång att lansera ett nytt amerikanskt pojkband.
Ja, det var Backstreet Boys. Och då var ju Dodds idé var ju att Dennis Pop, Dagge, skulle göra halva plattan och jag skulle göra andra halvan. Men det hade inte jag en lust att hålla på med. Jag tror inte att jag skulle göra något bra heller.
Ranis tackar nej till att jobba med Backstreet Boys.
Karriärsmässigt sett så kan man ju såklart säga att det var en miss. Så där kan ju folk få garva åt ett tag.
Istället satsar Ranis och Janne på att producera en lågmäld popduo.
Det var någon slags antireaktion mot Redneck. Vi ville göra ett seriöst projekt. Och vi la ner ganska mycket tid på det.
Och hur gick det då?
Inte alls. Det gick inte alls.
Efter några år i Bryssel har producentgänget nästan helt slutat att göra musik. De lever ju ändå gott på inkomsterna från...
Framgången och pengar blev ju som en lite av en förlamning på något sätt också. Jag kommer ihåg det som att Janne och Örjan var inte så jävla glada när tiden hade gått ett tag. Det hade gått ett par, tre år. Var det så jävla kul? Där satt vi liksom där nere i Bryssel och hängde.
Tiden går. Det kommer aldrig någon andra Rednex-skiva. Och sakta är bara intresset ut. Bandet som turnerat i princip oavbrutet i flera år åker hem till Stockholm. Och Annika, hon börjar jobba på en soloskiva.
Jag hade ju nära samtal med skivbolaget och de sa det att jag tror att det är bra för dig att göra någonting annat. Jag tror att du behöver det. Ta fram instrumenten, skriva, producera liksom, och få utlopp för hela min musikalitet. Liksom.
Hon skickas till Nashville, Los Angeles och New York för att jobba med olika namnkunniga låtskrivare.
Jag skrev bland annat med Baker & Myers som gjorde den där I Swear, som ursprungligen är en countrylåt, men som Four Two Brothers on the Floor eller Four Brothers on the Fourth, vad heter de, den här gruppen, gjorde i alla fall till en jättesuccélåt.
Det var inte Boys to Men?
Nej. Kanske de hette också Boys to Men. Adam, du är så begåvad.
Fast de hette inte Boys to Men, utan All for One. Annika ringer också upp Max Martin.
Och då sa jag det, har du någonting bra? Han bara,
ja, men möt upp mig på Sankt Eriksplan så har jag en tejp till dig.
Och då fick jag en vit, riktig gammaldags kassetttejp som jag fick i min hand och som jag åkte hem och lyssnade på. Men som skivbolaget i Tyskland inte förstod. Så att då sa jag det till Martin, tack för låten, men nej, de tror inte på det här. Då blev det alltså Backstreet Boys som fick den istället.
Och Backstreet Boys version av Max Martins låt, den kommer att toppa singellistan i 25 länder.
Men 8 producenter hade jag på min första skiva som vart lite etno, lite kan man säga nordisk country pop. Wanted to be perfect.
Wanted to be everything. Skivan Me and Myself kommer ut sommar 1997. Det går helt okej, säger Annika. Men soloskivan säljer knappast i några miljoner som Rednex har gjort. Och ska man tro Annika, trivs hon inte heller så bra med rollen som soloartist.
Att åka runt med min gitarr i Tyskland och ropa där själv. Nej, jag tycker om att jobba i ensemble.
Hemma i Stockholm har killarna från Tyresö återvänt till sina gamla liv. De var ju varken med och skrev Rednecks låtar eller spelade på dem. Så när de nu inte längre turnerar får de knappt några pengar från projektet. Kenta Olander börjar jobba som städare på Sabbatsbergs sjukhus. Men en dag när han sitter på bussen får han en uppenbarelse.
Tidigt på morgonen, solen har precis gått upp och jag sitter där och ja, vi är på väg till jobbet liksom. Sen om jag vill åka, jag tror att vi åker över Kungsbron eller något liknande. Det står E-Types turnébuss där, han har precis släppt sin andra skiva och var ute på sommarturnén. Jag åkte förbi med min, jag satt hon var på 46-ans buss, inte lika glamorös. Och det var så jävla frustrerande, vad fan?
Om E-Type, som slog igenom ungefär samtidigt som Rednecks, turnerar och har gjort en ny skiva, då måste ju de göra det de också.
Vi ska inte släppa det här liksom. Vi ska inte glömmas bort. Jag har ingen lust att vara städare för fan. Så jag fick en liten boost där och ringde runt. Kom igen, nu fan sätter vi fart här. Ringde till Rane, skriv låtar liksom. Och han frågade,
ja, är ni intresserade? Har ni några idéer då?
Ja, något har hänt. Ranis är inte längre lika kategoriskt emot att släppa nytt med Rednecks. Men det finns en annan person som är emot. För när Kenta ringer upp Annika tackar hon vänligt men bestämt nej.
Jag tycker var sak har sin tid och jag gjorde Rednecks och storhetstiden gav mig vissa erfarenheter och upplevelser och det tog jag med mig som en stor erfarenhet. Men jag vill också kliva av när det liksom och inte låta saker och ting ja, bli fel liksom.
Ja, Annika är klar med Rednecks. Det är åtminstone vad hon tror. Hur som helst behövs det en ny sångerska i Rednecks. Och det, säger Ranis, får Kenta och de andra i bandet lösa själva. Om de nu så gärna vill göra comeback.
Vi skrev faktiskt, vi skrev ett brev till Charlotte Perrelli. Jag erbjöd henne en plats i Rednecks. Vi fick inte ens något svar på det.
Istället blir de tipsade om en tjej från Gävle som heter Mia Lövgren.
Som var ett riktigt solsken, alltså med stort ljust hår, jättesöt.
Det var ju en helt ny värld för mig såklart, eftersom jag kom ju egentligen från skolan och jag hade giggat lite med band och lite sådär innan, men det är inte så mycket mer än så.
Nej, Mia Lövgren är inte särskilt erfaren. Hon är bara strax över 20 år. Men killarna i bandet imponeras av hennes sångröst.
Oh, la, 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 här kommer Alice i Tyrolen.
Så vi sa så här, är du intresserad så ska vi prova att spela in nya Rednecks-låtar och så får vi se hur det går.
Men kommer de verkligen få Ranis att orka göra ny musik? Kenta får en idé. Han kan skriva några Rednecks-låtar själv.
Så gjorde vi två låtar, en ballad och en lite mer upptempo-grej.
Hur lät de låtarna?
För jag säger, själv tycker man skitbra.
Det tycker inte Ranis. Han tackar nej till Kentas låtar. Men killarnas engagemang verkar ändå ha väckt något hos honom. För nu gör han något han inte gjort på många år. Och som han trodde att han aldrig mer skulle vilja göra. Han sätter sig ner och skriver en helt ny Rednecks-låt.
The Way I Made är väl en lite... Hon tar kottorna i och byter ut slickorna lite grann och skriver en annan text och lite en annan refräng på det. Så det var ju precis som det lät 5 år tidigare.
Vad var det som gjorde att du ville satsa på Rednecks igen?
Ja, se det alltså. Jag fattade liksom riktigt egentligen hur det gick till att helt plötsligt så satt det där igen. Men det var ju roligt, så på något sätt måste väl lusten ha kommit tillbaka där då.
Ja, nu när Rednecks chef är tillbaka händer det plötsligt saker. Ranis kallar in countrymusikerna som spelade på Cotton Eye Joe för att göra ett helt nytt album. Det görs en påkostad video till den nya låten. Och Kenta säger upp sig från jobbet som städare. Succégruppen som radade upp hits och blev älskade hur de än betedde sig. De är redo att erövra världen igen. Så, i december 1999 släpps singeln.
Det var alltså oerhört segt. Vi var ju så vana vid att få allting serverat liksom. Det, nu helt plötsligt var vi tvungna att jobba för och göra någonting för. Det var inte, jag var inte van vid det i alla fall.
Ranis och skivbolaget skickar ut bandet på promotion-turné i Europa för att marknadsföra comebacken. En dag sitter de i ett konferensrum på ett hotell i Bryssel där de ska göra en intervju.
Och då kom det en journalist, en riktig så här rockjournalist, du vet, med kavaj och jeans och boots på sig, Axelhems väska. Och han satte sig när jag började plocka sina grejer och då sa han, ja, ska vi börja eller? Ja, kör så vi. Så han, ja, jag ska börja den här intervjun med att citera filmen Djävulens advokat. You can't laugh at the same joke twice. Man kan inte skratta åt samma skämt två gånger. Varför gör ni det här, sa han.
Kenta, Jonas, Mia och de andra bara stirrar på varandra.
Man vart ju jävligt chockad när han sa så. Jag tänkte, vad fan, vad menar han liksom?
Och vad menade han liksom? Vad var hans poäng?
Hans poäng var väl rent krass, och varför släpper man en ny singel 6 år senare som låter likadant? Jag garvat åt det där skämtet. Det var det bästa ni kunde göra.
Nej, Rednecks uppfattas inte längre som lika kul och uppfriskande som de gjorde när de slog igenom. Under åren som gått har det kommit andra, ungefär lika knasiga låtar och dansprojekt. Hi, Bobby. Och intresset för hela genren har ebbat ut. Eurodance är passé. Nu vill människor istället lyssna på pojkband, hiphop och R&B, eller britpop. I Tyskland, som brukade vara Rednecks bästa marknad, blir The Way I Made som bäst 34 på singellistan.
Och efter den då, då märker vi på skivbolaget att det här är absolut sista chansen ni får nu på nästa låt. Annars är ni borta. För de hade så jävla höga förväntningar på oss.
Men det visar sig att skivbolagsmannen Martin Dodd har en idé om hur Rednecks ska kunna komma tillbaka till toppen. En tysk producent har gjort en demo där han inspirerats av musik från amerikanska urbefolkningar. Låten heter The Spirit of the Hawk. Och Dodd säger, kan vi inte släppa den som Rednecks?
Så skivlaget spelade upp den för oss som en demo när vi satt i ett konferensrum i Hannover. Och vi satt och tittade på varandra och jag tänkte, vad i helvete är det här? Ska vi bli en sånt där etniskt mumbo-jumbo-band nu liksom?
Men ingen bryr sig om Jonas invändningar. För chefen, Ranis, han säger ja. Och The Spirit of the Hawk blir Rednecks nästa singel. Bandmedlemmarna, som länge varit bittra över att de inte får vara med och spela på Rednecks skivor, de får den här gången inte vara med i musikvideon heller. Istället filmar man några urinvånare som dansar runt en eld i Arizonas öken. My people, some of them have run away to the hills and have no shelter.
Jag har varit lite chockerad faktiskt.
Även Ranis producentkollega Janne Eriksson är skeptisk till låten The Spirit of the Hawk.
För det är en bra låt, men för mig har det ingenting med räddning att göra.
Nej, jag förstår. Jag tyckte det var lite ironiskt att det var liksom att ni var ett cowboyband och sen plötsligt så var det ett indianband istället. Och det är ju liksom cowboyernas värsta fiende.
Ja, och inget röj utan bara någon slags andlig spirit i det där. Liksom. Nej, det stämde inte alls. Men det blev en hit.
Ja, The Spirit of the Hawk slår rejält. Särskilt i Tyskland. Där ligger den etta på singellistan i 9 veckor. Den väljs som ny signaturmelodi åt den tyska versionen av Fångarna på fortet. Och den kommer med på tyska smurfhits.
Nästa musikaliska inslag är en grupp som för ett år sedan hade en stor världshit över hela världen. Låt som heter Cotton Eye Joe. Nu har de släppt till nya plattor och det har faktiskt blivit guldskiva både i Sverige och Tyskland också.
De har ett helt annat sound och ett helt annat koncept än förut. Men Rednecks är tillbaka. De toppar listorna igen. De har släppt ett album igen. Och de beger sig ut på världsturné igen.
Rednecks!
Samtidigt är det mycket som inte är som det brukar.
Skillnaden var rätt så markant. Vi hade blivit äldre, alla var ju typ i 30-årsåldern då. Vi hade ju flickvänner och fruar och barn, huslån, alla sådana måsten och grejer. Så att jag kan säga det helt ärligt, handen på hjärtat, största anledningen till att vi ville göra andra plattan, det var för att nu vill vi tjäna pengar. Och det blir ju helt andra förutsättningar, för att när vi började, man var liksom, det räckte med. Får man en burk öl och en grogg så har man kul bara.
Så är det inte längre. Och Ranis tycker att killarna har blivit bekväma.
När man får en världshit och drar ut på världsturné, det blir som glorifierad. Höjt i skyarna. Det är svårt alltså att behålla distansen och inte bli liksom lite arrogant och tänka att nej, jag behöver inte göra så jävla stora ansträngningar den här gången. Jag kan bara sitta här. Alla älskar mig ändå. Och det funkar inte. Framförallt i Rednecks.
När bandet står på scen med sin nya hit har de inte heller sådär skitiga och trasiga kläder som förr. Utan jeans, skjortor och svarta skinnjackor. Och de står ganska stilla. Med varsin gitarr eller keyboard istället för fiol. Det är inte som de första åren med Cotton Eye Joe, när bandet gav allt de hade. Tvärtom, tycker Ranis.
Och det ser så jävla tråkigt ut. Det var jättelångt ifrån ursprungsidén med Redneck, som ska vara liksom svettigt, röj och fest. Dra upp folk på scen och folk ska bara kastas runt. Det ska sprutas vatten och hit och dit och sådär. Och det funkade inte då.
Men något händer i samband med en tv-inspelning i Sverige. Bandet hittar ett sätt att uppträda som de tycker passar deras nya sound. Och det sättet är att inte köra playback.
Minnesgoda tittare minns säkert Rednecks och deras fantastiska hit Cotton Eye Joe för några år sedan. Nu är de aktuella igen, men nu är det en liten annan stil med.
Jajamensan. Lite fräschare kanske.
Vad är rätt kul grej? Vi skulle vara med på TV4s Nyhetsmorgon. Och de vill inte ha någon playback-grej, utan det är vi ska spela live. Och det tyckte vi var skitkul. Liksom. Det är, yes. Nu får vi spela för en gångs skull. Jag lirar trummor och Jonas om han körde percussion och någonting, och sen var det gitarr och helt live, skitkul liksom. Vi var jättepeppade efteråt. Nu har vi någonting, det här kan vi spinna vidare på. Det är så här vi kan göra det liksom. Nej, men då fick vi ett svar från Ran istället. Han typ, det här var det absolut värsta han någonsin har sett. Han undrade, vad är det för jävla idiotgrejer ni håller på med?
Fan vad bra det är att Rednex kan göra någonting live helt plötsligt. Galla igång på det här. Blir som precis lika pissigt varandra gång.
Och där kom den här sprickan som inte gick att laga mellan oss.
Hösten år 2000 flyger bandet till Kenya för att spela in en musikvideo till sin nästa singel. Ranis följer med på resan och redan den första inspelningsdagen blir det tjafs om vad medlemmarna ska ha på sig i videon.
Ranis hade en idé att vi skulle vara riktigt se ut som uteliggare i New York nästan. Det var munkjacka med hål i och det var stora trasiga rockar och grejer. Och vi hade ju redan fixat någon typ av kläder som vi hade. Vi kände passade väldigt bra. Så att vi dissade det där ganska rejält när vi kom fram. Och då blev han tyst. Och jag fattade ju att nu blev han arg här. Alltså.
Stämningen blir knappast bättre på kvällen. När de sitter i baren på en resort utanför Nairobi. Ranis har en vision som han lägger fram. En ny plan för Rednecks framtid.
Bakgrunden är ju att Napster kom 1999 och jag insåg ju direkt att det här är döden för musikbranschen.
It's called file sharing, seen by some as the wave of the future.
Napster users had downloaded an estimated 250 million songs over the weekend.
Napster är det stora samtalsämnet i musikbranschen vid den här tiden. Programmet där vanliga människor kan dela musikfiler med varandra.
To record companies whose artists range from Tony Bennett to Metallica, this new technology in the wrong hands is simply stealing.
Ranis analys är att det kommer bli allt svårare att tjäna pengar på skivförsäljning.
Varför skulle någon vilja betala för musik överhuvudtaget när det bara ligger där helt gratis?
För att fortsätta få in pengar måste Rednex satsa mer på sånt som inte kan kopieras. Men då gäller det ju att de kan leverera något som verkligen sticker ut. Och det gör inte deras nuvarande live-framträdanden, säger Ranis till de andra där i baren i Kenya.
Där borde vi kunna göra bättre. Så att jag vill utveckla bandet till någon typ av Villa Västern cirkus. Att det kommer in folk som inte skjuter på varandra. Eller hänger i taket i olika konstiga grejer och massa spex och bus som inte nödvändigtvis har med musiken att göra. Dels så vill jag också liksom inte bara ha en show när man är på scen, utan jag vill ju ha en show redan när man kommer fram till en location, att man börjar som redan i hotellobbyn med att integrera med människor på ett festliknande sätt. Stå och dansa med folk på gatan på väg till bilen, till bussen liksom.
Ranis har skissat ner alla sina idéer i ett block. Han visar upp det, förklarar och gestikulerar. Men bandmedlemmarna reagerar inte som han har hoppats.
De var ju liksom väldigt mycket mot att bli sedda som någon slags pajasar. Att de skulle, nu ska vi köra massa pajastricks och sådär.
Kommer jag fråga honom, men vad fan Ranis, varför åker du inte hem och skriver hits för? Gör det du kan. Än idag fattar jag inte bara, alltså hur han kunde komma på en så jävla idiotisk idé.
Jag tror att jag höjde rösten också och sa, det här går fan bort. Vilken jävla skitidé. Och det var inte så jävla bra att göra det kanske.
När Ranis sitter på planet hem från Kenya är han frustrerad. Han känner att något måste hända.
Det tråkiga Rednex, det kan inte fortsätta. Det kan inte.
Och när han sitter där i flygstolen så får han en idé. Den är okonventionell, kanske till och med dumdristig, men den känns oundviklig. Och han tänker inte fråga skivbolaget om lov.
Förändringen måste ske, den måste ske.
Frågan är bara, går idén verkligen att genomföra?
Jag sitter ju hela jävla resan hem och bara skissar och skriver och skriver på hur fan det ska gå till. För det här är ju, det är en otroligt konstig grej. Alltså just den här veckan är vi ju etta i Tyskland. Hur fan kan man liksom komma undan med att byta ut ett helt band under pågående megapeak?
I nästa avsnitt.
I helvete. Och vi har köpt ett hus. Jag har fått två ungar. Hur fan ska vi fixa det här?
I didn't actually know initially what I was auditioning for.
They put the entirety of the band and its trademarks and properties for sale.
Okej, du har gett oss sparken. Nu ska du få en liten avskedsgåva, din jävel.
En dag ringde det i telefonen och då var det Patrik Rani Sedenberg som ställde frågan, kan inte du komma tillbaka?
För att höra hela den här serien, gå till svd.se/blenda. Du har lyssnat på Om det inte vore för Cotton Eye Joe, en serie från Svenska Dagbladets podd Blenda. Reporter och producent är jag, Adam Svanell. Redaktör är Daniel Persson Mora. Slutmixen är gjord av Daniel Sävström. Med i Blendas redaktion finns också Magnus Arvidsson, Moa Larsson och Mattias Wikdal. Ledmotivet i Blenda är skrivet av Martin Hederos. Arkivklippen i avsnittet kommer från SVT, TV4, MTV, BBC, Sveriges Radio, Kanal 5 och ZTV. Och ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet Elisa Irenius.